Välkommen till Magpodden. Här kan du lyssna på ett samtal mellan mig och en blivande eller nuvarande mamma om ett specifikt ämne. Ett nytt samtal kommer varje vecka på veckodagen som passar ämnet. De olika kategorierna hittar du enklast på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Där hittar du också porträtt på dem som jag pratar med här. För jag är porträttfotograf i Vasastan i Stockholm med speciell inriktning på gravida och nyfödda. I min studio har jag haft många fina samtal med mina kunder. Och en dag insåg jag att de här samtalen kanske var någonting som andra kunde ha glädje av att lyssna på. Av olika anledningar. Och så kom Magpodden till. Jag heter Bodil Bergman Hughes och mitt företag heter Bergman Hughes Images. I övrigt så gillar jag saltlakris, sköna soffor, roliga kvinnor, berg- och dalbanor, sena kvällar, stora hjärtan, solmusik och kaffe. Bland annat. Nu börjar vi. Ja, välkomna hit. Det här är en mamma-måndag. Jag säger väldigt jättenära mag-måndag, men det är inte det. Det var länge sedan du var gravid.
Det var väldigt länge.
Ja, jag sitter här med Wenke. Och det är mag-måndag. Ja, det är mamma-måndag. Och jag tänkte prata med henne om lite olika saker. För att hon har varit här med två pojkar. Hur gamla är de pojkarna?
Milian är 5,5.
Ja.
Och Ossian är 3.
Ossian är 3, ja, precis. Mm. Och idag ska du få ta med din kasse här med dina grejer också. Dina porträtt. Så det är roligt att vara så fina. Och så är det ju så här att alla som kommer hit så har ju en historia. Alla människor överhuvudtaget har en historia. Och jag vill självklart höra den och helst plöja in den till Magpodden. Och när jag hade haft det här första gången, så det berättade jag för dig, så googlade jag dig lite grann. Mm. Det gör jag nästan aldrig med någon. Jag vet inte varför jag googlar just dig. Jag vet inte. Jättekonstigt. Folk kommer hit och liksom är de föräldrar de är mest. Det mest föräldraläge i min studio. Men det är googlig av någon anledning. Jag undrar om jag känner igen det eller någonting. Och då så var du så duktig. Du var sjuksköterska och du hade vunnit pris. Det var jätteroligt. Och då tänkte jag, åh, men det var det. Ja. Och sen så berättade jag det för dig. Men det man inte kan googla, det är ju människors historia. Och jag ville väldigt gärna höra om din historia. För din ena pojke har ju en diagnos. Mm. Berätta lite om den först.
Milian var diagnostiserad för ett år sedan med autistisk syndrom. Vi har väl alltid märkt att det har varit någonting som inte riktigt var som andra barn.
Men vad var det första du tänkte då? Eller var det första gången du
när han var det? Dryga året därefter man har börjat förskolan. Mm. Och man märkte att han skaffade inte kompisar som de andra. Visst, det kan ta tid för andra barn också. Innan man börjar leka med andra barn. Man leker bredvid i början. Ja. Men det här att han tyckte aldrig att någon annan förstod hans lek. Och det var väldigt mycket repetitioner från sagor de läste. Mm. Samma saga skulle läsas om och om igen. Och han lärde sig allting utantill.
Oh.
Han lärde sig alla busstationer utantill. Han lärde sig alla tvärbanestationer utantill.
Oh my gosh. Liksom bara, i vilken ålder då?
Ja, 2 år så kunde han alla busstationer där vi...
Och när han visat... Nu är jag sådär detaljnördig, men jag försöker verkligen föreställa mig liksom hur det var. Mm. Och då tänker jag på min unge som i och för sig var jätteverbal och kunde jättemånga ord när hon var 2.
Mm.
Men ändå liksom. Mm. Var det som att... I och för sig, då ska man kunna ha 2-ordsmeningar enligt det normala. Men liksom, kunde han verkligen rabbla upp alla busstationer då? Han satt och sa dem bara så. Ja. Vid frukosten liksom.
Ja.
Då tänkte du... Tänkte du någonsin på autism?
Ja.
Man tänker ju Rain Man när man hör det här,
ja,
eller hur?
Precis, och det tänkte man väl. Men samtidigt någonstans så försökte man ändå, ja men han, det är hans intresse. Även om man kanske kan se det tydligare på andras barn som ens eget barn. Ja. Det är svårt att veta vad som är vad när de är så små.
Ja, men precis, han var jätteliten. Ja. Jag undrar ifall det då det brukar märkas oftast med alla. Det har jag inte koll på faktiskt.
Och just det att han inte tog ögonkontakt med andra.
Nej.
Med mig var... Det var nog det som gjorde att det tog länge tid för mig att förstå. För att med mig har han alltid varit världens gosigaste. Suttit i knät och verkligen sett mig djupt i ögonen.
Ja, just det.
Men inte med andra.
Nej. Och var det dagispersonalen som sa någonting till dig? Jag menar, man har ju sådana utvecklingssamtal. Var det?
Nej, på första förskolan vi gick då sa de... Då ställde jag faktiskt frågan. Har ni märkt något som ni tycker avviker?
Mm.
Nej, det är bara det att Miriam är väldigt intresserad av utforska saker och ting. Han står gärna i vårt experimentrum och kan stå där i flera timmar och bara pyssla med någon sak. Eller stå en timme och titta sig själv i spegeln och skratta åt sina egna tankar. Och då tänkte jag, men för mig är väl inte det helt okej. Men de såg
tiden är för mycket liksom. De såg inte att det var något konstigt, nej. Hade för mycket andra barn att kolla på säkert.
Sen när vi flyttade och bytte förskola, då den förskolan såg direkt och kallade till möte och skrev en resursansökan. Och med den resursansökan kunde jag sen gå vidare till barnläkare. Och
få det är det, man ska ha dokumenten, de här officiella grejerna för att kunna gå vidare och få hjälp.
Ja. Sen tror jag som förälder man måste kämpa ganska hårt.
Ja.
Eller veta vem man ska kontakta, veta hur pass mycket man måste trycka på.
Men vem kontaktar man då, du som vet nu? Vad gör man liksom?
Går via BVC.
BVC, ja.
Ja, får en tid till barnläkaren som skriver remiss till BUP, Prima eller något sånt.
Och det gjorde du? Nu är du sjuksköterska, det var ju du redan då va? När du fick barn var du sjuksköterska. Mm. Ja. Så du hade lite koll på gångarna kanske, eller?
Ja, lite. Men sen vidareutbildade jag mellan barnen till distriktssköterska.
Ja, okej.
Och då fick man ju
ännu mer koll, ja. Just det. Tycker du att det här är ju en klassisk, man ser det här i intervjuer och rapporter och artiklar hela tiden, att man får jobba så hårt på när man har såna här familjeärenden av olika sätt. Det kan vara som gamla föräldrar eller vad det kan vara. Och att det är så tungt att veta vem man ska kontakta och hur mycket man måste jobba på det, som du sa.
Mm.
Tycker du att det var, hur gick det för dig liksom? Hur var det?
Alltså det är ju, det var och det är fortfarande mycket kontakter överallt. Mm. Och man måste trycka på själv. Måste ha kontakt med först med för utredningen som vi gick på Prima, en barnpsykolog och alla utredningar som gjordes där, och man måste ha kontakten med förskolan, måste man själv trycka på att de får den utbildningen de behöver för att mitt barn ska få det stöd som han behöver och se till att det verkligen följs, att de insatser han är beviljad ska han ha. Och det är inte alltid en självklarhet. Och nu när han ska börja skolan till hösten, då är det kontakter där, och då kanske inte de riktigt tror på vad jag säger, vad han behöver för stöd, och då ska man ha lite fightas med dem.
Ska allt dokumenteras liksom? Jag jobbar i skolvärlden förut i 13 år och det är mycket det här att allt ska dokumenteras, allt som händer, allt som är, för det är basen sen för att få resurser och få hjälp och sådana saker. Och det är ju klart, det måste ju personalen göra, det kan inte du gå omkring och göra hela tiden, men tycker du att det blev väl dokumenterat? Så tyckte du att det sköttes det här? Fick du de resurser? Nej. Fick du det underlag som du behövde ha, eller var det svårt att få ihop?
Nej, alltså från sjukvården fick jag allt jag behövde med alltså dokumenterat och gå utbildningar, föräldrautbildningar, fick ta med mig, förskolepersonalen var de väldigt generösa med att jag kunde ta med mig på alla utbildningar, och de fick egen utbildning, och vi gick på möten med barnpsykologen för att de verkligen skulle förstå Miriams behov. Men sen någonstans i förskolans värld fungerade det inte riktigt så. Nej. Att även om han skulle ha rätt till det så ja, men pengarna fanns inte den terminen.
Nej, eller,
det har varit så mycket sjukdom, så då gick vi istället två man kort istället för att få man extra, så det var ju
gosh. Det där måste ju vara jättefrustrerande. Det är frustrerande nog för personalen liksom, och då är det jobbigt nog om föräldrar går omkring och har klubbat beslut på att det här ska hon ha, han ha, och så funkar det inte rent praktiskt. Hur ofta skulle du säga att det var så? Procentuellt liksom.
Från den dagen de skrev att han, när de ansökte om resurs, så tog det ett halvår innan den resursen faktiskt fanns. Och sen var vi där på möte, och då sa de, jo men den finns, men den har varit sjukskriven hela den här terminen.
Men hur kan man, oh my god.
Och det var ingens fel liksom.
Men då får man ta in en annan.
Alla skyller på varandra.
Vet du, det här tycker jag är fascinerande. Då får jag berätta en liten historia. Min man jobbar på skola. Och då har de haft en pojke som har haft jättemycket psykologiska problem. Och så till slut blev det klubbat att han skulle ha en resurs. En extra resurs. Och det kom en extra resurs, en man. Och han har varit borta 70% av tiden. Sjuka små barn hela tiden. Nu håller jag på att svära. Hela tiden. Och så de är som vanligt med den här pojken. Men på pappret har de en resurs. Men han är inte där. Överhuvudtaget. Det är liksom sådär, i och med att de blev klubbat, det är tilldelat en person, då lämnar de här, då har de gjort sitt på något vis. Det är ju väldigt jobbigt. Och det är jobbigt nog för personal, men för föräldrar måste det vara jättefrustrerande. Jag vet inte, jag gräver fram, jag vet inte att du ska bli arg nu, men jag hör det, så känner jag att det här var inte bara du som det hände för, tror jag.
Nej.
Att det blir så, att det blir bara, i teorin har vi en resurs. Liksom. Jaha, men när diagnosen kom, kände du då att det var lite skönt?
Det var både skönt och en sorg,
ja,
måste jag säga. Vi hade kämpat, eller vi hade hållit på med en utredning i nästan ett halvår. Och man tyckte det var skönt att få veta, ja, vad är det.
Kände du att det var, jag hade rätt?
Ja.
Ja.
Ja. Eftersom vissa runt omkring oss har ändå hela tiden sagt nej, men varför tror du det? Och, det är väl inget fel på honom, han som är så glad.
Ja.
Ja. Men de är inte där.
Nej, hela tiden.
Dygnet runt.
Nej, precis.
Och de ser inte allt jag ser eller känner.
När du fick andra barnet,
mm,
vänta nu, då var jag en 2-årig. Det var ju då det här omkring det här hände. Vi ser 3 år och 5 år, då höll jag fel.
Alltså, och sen kom ju, då var Milian 2,5. Ja. Och diagnosen kom ju inte förrän när han var 4.
Okej. Okay. Jag tänker på att man kanske ser skillnaden då på de här 2 barnen ordentligt.
Det börjar man göra nu.
Jaha.
Och sen börjar komma upp i den åldern att han kommer i kapp. Inte i det sociala, ska jag säga.
Nej.
Milian har varit väldigt tidig verbalt och väldigt vetgirig. Han lär sig engelska självmant. Han upprepar allt, frågar om allt. Så han har väldigt bra kunskaper om det han är intresserad av. Men man ser skillnaden i det sociala. Mm. När Ossian helt plötsligt har skaffat kompisar på förskolan. Och där har Milian aldrig varit och är inte ännu.
Tror du att han, nu är han så liten, vi har ju haft elever i skolvärlden som har varit äldre som har haft autist. Jag har varit i sådana grupper och jobbat. Och ännu äldre, alltså högstadiet också. Mm. Och då tänker jag ibland, när de blir tonåringar så märker de att det är någon skillnad. De förstår inte människor. Så jag tror att han märker, tror att han är sorgsen av att han inte har kompisar? Eller har han uttryckt något sånt?
Nej, jag tror inte han. Tänker inte på det.
Nej.
Det är inte hans intresse.
Nej, just det. Precis.
Så då,
han saknar inte det.
Nej. Och han har sin mamma.
Han har absolut sin mamma.
Så,
ja. Tycker han om sin brorsa då?
Ja.
Ja.
Och det märker man också nu när Ossian blir större.
Ja.
Hur han ibland, när vi kommer till förskolan till exempel, går att ta tag i sin storebror.
Aha.
För att Milan har väldigt svårt att veta vad ska jag ta mig för.
Ja, i situationer som
händer. Ja, precis. När man kommer in i ett fritt situation liksom, i ett rum med massa barn.
Ja.
Vad ska jag göra?
Ja.
Istället för att han ska bara springa runt i rummet. Han måste veta vad ska jag göra.
Han ska ha en plan. Liksom.
Ja. Och om Ossian ser det.
Ja.
Då går han och tar honom i handen. Och så säger han, kom Milian. Och så går de och gör något tillsammans. Så man märker, han är så.
Han har koll den där lillbrorsan.
Ja.
Det är ju fascinerande.
Han märkte redan när han var 2 att han liksom gick fram. Ville han få något sagt i sin stor. Ja. Då gick han fram och tog tag i hans ansikte. För att de skulle kunna fokusera på
det. Men det är helt otroligt. Ja. Jag tycker det är fascinerande. Mm. Det är som barn som har döva föräldrar.
Mm.
Att de fattar snabbt, de måste gå framför ansiktet, de ska prata och sådana saker. Det är deras värld. Liksom. Mm. Så blir det ju. Uppfattar precis hur det funkar.
Mm.
Vilken trygghet för Emilien.
Mm.
Det tycker vi i alla fall. Det är trygghet för Emilien.
Ja.
Att oss har någon som koll. Och att de liksom, han kommer att bli sådär som tar hand om sin brorsa, tror du inte?
Jag tror jag.
Ja.
Mm.
Ja. Hur har du tid med, nu ska vi se här. Du var ju inte singel när du fick de här barnen. Men du var i mellanrummet här. Och då undrar jag bara, hur var det att ha de här 2 barnen lite mindre och vara ensam? Jag vet inte hur ensam du var. Mycket, jag vet inte hur ditt nätverk ser ut med systrar och mammor och allt vad det. Det har du ju, vet
jag. Jag var, Ossian var 1 år när vi gick ifrån varandra. Jag och deras
pappa. Vi ska prata om det också. Mm. Jag tänkte ta det här med barnarna först här.
Och det var tufft.
Mm. Ja, tufft. Måste det ha varit.
Och var själv. På heltid.
Ja.
Eftersom de bara var hos mig. Och visst, jag har en syster som har ställt upp. Hon, kanske en gång i månaden har hon hjälpt mig någon dag. Eller en natt då och då.
Ja.
Några gånger.
Hur länge var du ensam med dem?
Jag är ju fortfarande ensam.
Ja, det är du ju.
Men ja, nu är det ju 2 år och lite drygt.
Ja.
Som jag har varit själv.
Och har det blivit lättare med tiden? Eller bara jobbigare med tiden? Mer sliten?
Nej, det är klart att det blir lättare.
Man får lite koll på.
Större.
Ja, det är klart det också.
Så att det, det blir lättare.
Vad var det värsta tyckte du med liksom, livet är inte så enkelt som att det här är den grejen och det här är den grejen. Allt vävs ihop i massa små. Jag bara tänker på din vardag med de här barna. Mm. Och att ha 2 pojkar överhuvudtaget är ju lite tufft.
Mm.
För alla som har små barn och det är pojkar. Mm. Nu säger jag, gud vad jag låter så här generell och jättefördomsfull plötsligt.
Mm.
Vad hemskt. Det tror inte jag att jag ska vara, men det kommer fram. Det sipprar fram de här fördomarna ibland. Ja, men man tänker att pojkar är ju hun. Mm. Och det är inte alls, inte alls sant. Men hur tycker du att liksom... Har det varit en skillnad? Det är din verklighet. Du har ju en med diagnos och en med ut. Du har inget annat att jämföra med. Jag inser plötsligt när jag sitter och pratar för mig själv. Men tänker du ibland på, undrar hur det hade varit om han inte hade haft det här?
Det gör jag.
Gör du det?
Senast för några dagar sedan satt jag tänkte en kväll. Eftersom Milan har väldigt svårt att somna. Han ligger och trampar och trampar och pratar och pratar. Och, han bearbetar allt som har hänt under dagen och berättar och berättar. Och
sen ligger och sover.
Och sen ligger och sover. Och Milan kanske kastar sig på sin lillebror så han vaknar. Eller, ja, men det är allt möjligt.
Hur länge skulle du säga att den här proceduren när han somnar slutligen?
Just nu ligger den på ungefär 2 timmar.
Oh my god.
Vi väntar på hjälp från habiliteringen med bland annat tyngdtäcke och sådär. Så får vi se om det kan bli
just det, det har jag hört talas om.
Men då, visst, jag tänker, hur skulle det vara att ha 2, som jag säger, normalstörda barn? Eller
ja,
två,
eller hur?
Ett barn utan diagnos. Men å andra sidan skulle det inte vara Milian.
Det skulle absolut
Milian
inte vara.
Och Milian älskar över allt annat. Eller hur? Speciellt på sina sätt och väldigt god kille.
Det är det som är grejen, det är han som är så här. Ja. Det är din kille liksom. Ja. Så det men vet du vad, det är det jag säger. Undrar du skulle om jag hade haft flickor, tänker du? Ja. Undrar du hade varit med ett barn istället för 3, 4, 5? Ja. Alla har ju den där tanken och jämför hur det kunde varit. Men man har ju de barn man har som man älskar ihjäl. Ja. Gud vad hemskt hur mycket man älskar dem alltså.
Ja.
Det är nästan lite jobbigt.
Det man lite tänker, jobbigt.
Ja. Den här djupa, nästan ont i hjärtat kärleken man har. Ja, men precis, för att jag skulle vilja, vi har ju nästan, hur många historier har inte en människa? Du har ju fler än 2 historier, det vet jag ju. Men jag tänkte bara höra lite mer om det här. Och jag funderar nästan på att vi ska dela kanske upp det i två samtal så att folk har lite ordning och reda på våra ämnen här. Mm. För jag vill höra ännu mer om det här. Nämligen det här, undrar jag så här. Det är olika, alla, det här paraplyet som många pratar om. Mm. Det finns spektrum av olika diagnoser. Mm. Så det kan vara liksom väldigt mycket eller väldigt lite, men med samma liksom titel om man säger så här. Och det verkar, hur står Milan? Har ni pratat om det rent officiellt? Står det någonting sånt? Är han liksom...
Nu har de ju slutat med de här indelningarna som hette Asperger och det hette Asperger. Alla får diagnosen autistiskt syndrom oavsett. Men sen delar man upp det i begåvningsgrad. Som Milian just nu ligger på normal begåvning. Vilket är det som tidigare då kallades Asperger. Alltså som kan vara väldigt intelligent så på det som han tycker är intressant.
Just det.
Men det sociala är ju fortfarande en svårighet.
Så
det går ju fortfarande att prata med honom. Man kan,
ja, det gör det absolut. Ja. Du sa till mig så här, det måste vara lugn när han kommer. Och det är ju typ min svåraste uppgift att vara lugn. Ja, jag kan vara lugn, inte där. Men när man fotograferar så blir det ganska hög energi. Så jag tänkte, vad sov man som en sten när han kom hem sen? Eller hur var det liksom? För det var ganska intensivt när jag var här. Ja, jag förstår det.
Speciellt man märker, det kan jag tänka på ibland, andra föräldrar som... Ja, vi ska gå på Skansen eller vi ska ut och göra det här och träffa de här den här helgen. Och själv måste jag... minst ligga en vecka i förväg i planering, förbereda Milian, berätta vad vi ska göra. Och där har vi faran, om det inte blir så som jag har berättat att det ska vara, då kan det bli en total låsning och han får panik. Som till exempel när vi skulle gå på Skansen förra sommaren och det började regna åska så de stängde av karusellerna och det var det enda han ville göra. Det var bara gå därifrån.
Och hur är han då liksom?
Han bara gråter och skriker.
Men stackar.
Ja.
Och stackars dig.
Ja.
och hur beter sig oss igen då? Vad gör han liksom? Han går bredvid bara.
Ja, han har nog vant sig lite.
Ja, så kan det där. Men gud vad hemskt, man kan ju inte kontrollera omvärlden. Det kan ju hända vad som helst.
Ja. Och då blir det kanske att man inte... Det tänkte jag på i början när jag har varit själv med barnen. Att jag har varit väldigt isolerad.
Mm-hmm.
Jag satt själv med barnen. För varför jag hade nästan panik att gå ut med 2 barn ensam.
Bara det?
Och 2 pass och små barn. Om en springer åt det ena hållet och den andra åt det andra hållet. Vad gör jag?
Det var så när du blev ensam med dem. Och då hade du svårt att ställa om och förstå hur det skulle funka. Liksom,
Nu kan jag inte säga att jag hade jättemycket hjälp när vi bodde tillsammans heller. Men,
nej, precis. Men
ändå.
Jag har ju en vän som har tvillingar.
Mm.
Och hon möter sin, det här är ju lite kul, hon har en pappa. Så hon fick henne halvungt liksom, i och för sig. Och så var han omgift på gamla dagar så hennes, vad blir det nu då? Hennes halvsyskon är typ hennes barns ålder. Mm. Så ser det ut där. Det är lite så här damtidningstema på det. Mm. Men det är hur som han är ju fin som helst. Men i alla fall, det är från både. Så då var de ute och skulle träffa sig i en park. Han har ett barn, alltså hon har tvillingar. Mm. Och det är den här tvåårsåldern. Och han sa, men du kan väl gå dit. Och så, och hon planerar in alla parkutflykter med staket.
Ja.
Det måste vara staket liksom. Hon kan liksom inte springa efter den och så försvinner den andra. Mm. Och han har liksom ingen förståelse för det. Jag tror att ingen har som inte har de här två barnen i typ nära ålder och på det här sättet. Så det är ju, jag förstår att du satt hemma.
Ja, men det är så. Finns det staket?
Finns det staket, ja. Precis. Ja, inga klippavsatser i närheten och trafiken, hur ser den
eller ut? Hur måste vi ta oss dit eftersom Milian var väldigt, i perioder är väldigt ljudkänslig.
Aha.
Ett tag vill inte åka tåg och buss.
Nej.
Nej, då blir man ganska låst.
Ja. Precis. Men säger de, hur känner du liksom inför framtida barn, nya barn så där? Är du, Milan är så ljuvlig som han är, men är du rädd att få en till liksom? Eller är man det? Det är man inte, han är ju
fin.
Det är man inte rädd för, eller hur? Nej, det skulle inte jag heller vara, tror jag.
Även om jag kan känna att jag säkert skulle vilja ha ett barn
till någon gång i
framtiden.
Ja.
Men just det skrämmer inte mig.
Nej.
Men jag har tänkt tanken, absolut.
Man tänker att det kan hända igen.
Ja, det kan hända
igen. Ja. Men det gör inte någonting för dig. Nej, men han är ju med. Alltså det är inte någon som, alltså det är inget paket vi pratar om.
Nej.
Det är bara speciella förberedelser man måste göra.
Ja. Väldigt strukturerat, väldigt planerat.
Ja.
Allt ska förberedas.
Men är du så normalt eller har du blivit så nu?
Jag var nog så innan också och nu ännu mer.
Snicksköterska kanske måste vara det. Jag vet inte. Så.
Jag tror att det är personlighetsdrag. Så jag har alltid haft min kalender fullt med olika överstrykningspennor. Ja. Och väldigt strukturerat.
Färgscheman
och grejer. Och det har jag ju nytta av nu, kan jag säga.
Ja, det förstår jag. Gud vad bra. Mm. Du var liksom redan förberedd. Du var vajrad för så här. Ja. Här.
Som min mamma sa när allt var klart med diagnosen och allting. Hon sa, när du var liten, när du var 11 år ungefär, sa du att du skulle få ett barn med särskilda behov.
För att du är med.
Du klarar av det, hade jag sagt. Och det är inget som jag har ett minne av. Men hon...
Men det är inte klokt.
Nej. Det var nog för att vi hade en flicka med Down syndrom i närheten.
Ja.
Då hade vi liksom haft den diskussionen.
Ja. Så du var så här mogen flicka tidigt, säkert.
Ja, om jag diskuterar.
Ja, så kommer du ihåg hur gammal du var när du sa det?
Ja, hon sa att jag var runt 10-11 år.
Ja. Mm. Vad lustigt.
Mm.
När berättade hon det för dig?
När diagnosen var klar.
Då sa hon det.
Mm.
Ja. Ja, du ser. Ja, det var meningen.
Mm.
Eller, ja. Nu kommer det säga, ja, larvigt, meningen. Ibland tycker jag att det är mycket som känns som det meningen.
Jag använder det ofta.
Gör du det? Jag gör också det.
Det var meningen att jag skulle få de här två barnen.
Och en del blir lite provocerade av det. Och en del tycker, ja, precis. Det är så här, lite olika läger på den upplevelsen av världen, faktiskt. Ja, vad roligt. Men ja, de här, nu när jag pratar om det här så tänker jag, gud vad kul ska vi lägga ut de här bilderna och visa de här fina ungarna. De är så otroligt fina.
Mm.
Så folk kommer bara tycka, åh, fina barn. Du är också snygg. Men de var så fina. Och temat du körde med jeansen. Och, ja, det var så fint, så fint. Men då tänkte jag så här, är det någonting som du skulle vilja säga som jag försöker nämligen bli lite duktigare på att låta mina gäster liksom säga lite råd och sånt här. Mm. Och så säger jag, för ett tag sedan pratade jag om det och då sa någon att ja, det spelar ingen roll hur mycket råd vi ger för att man måste lära sig själv i alla fall.
Mm.
Alltså, du vet. Så, men nu kör vi det i alla fall.
Mm.
Är det något du skulle vilja förmedla till någon annan kvinna i din situation? Just det här med när man får de här barnadiagnoser och de här grejerna.
Att inte vara rädd för att få hjälp. Att ta emot hjälp. Jag har märkt att många är rädda för stämpeln att få ett barn med diagnos.
Aha, okay.
Det är lite olika läger där. Mm. Men man får tänka lite på barnen. Med diagnosen kommer så mycket mer möjligheter.
Mm.
Vad han har rätt till för stöd.
Ja, då kommer pengarna faktiskt.
Ja, lite till så.
Om man har tur och inte det var terminen var slut pengar just då. Men i termin så finns det mer resurser. Ja. Helt rätt, så är det.
Att det, liksom, det är inget snack om saker att han ska få hjälp i skolan.
Mm,
eller socialt.
Eller hur? För det är också det som är grejen med olika, vilka diagnoser den kan vara. Och det är de här som kanske har dyskalkyli eller dyslexi och sådär. Det är då man också har möjlighet att få hjälp. Då kan man genomföra sådana utbildningar. Ja. Tänk att göra det utan någon som helst. För det finns också olika... Då finns det speciella när det gäller bedömningar, betygsbedömningar och allting. Det blir speciella saker faller in då. Så jag tycker också att man ska absolut söka hjälp och utredning och skaffa en diagnos om man tycker någonting verkar fel.
Absolut.
Och sen så det här med hur man håller ut då och skaffar det man ska. Finns det någon... Eller är det en personlighetsgrej? Kämpa, gör? kämpa.
Och inte släppa det. Inte tro att ja men nu har skolan tagit över, nu fixar de det. Ja. Nu har förskolan tagit över, nu fixar de det. För det är inte alltid säkert. Man måste ha koll själv.
Ja, ringa, kolla, prata.
Mm. Hålla koll lite. Nu får vi hjälp från habiliteringen till exempel. Och då kan man måste ligga på och höra lite, vad har vi rätt till?
Mm.
Nu tycker jag det här är jobbigt. Finns det någonting ni kan hjälpa mig med? Eller hjälpa mitt barn med?
Som du nämnde habilitering i samband med det här sovgrejen. Att han var på 2 timmar.
Mm.
Och habiliteringen, det låter så vagt för mig. Vad är det liksom?
Det är där kan man i allt samlat. Sjukgymnast, arbetsterapeuter, specialpedagoger. Ja. Okay. Psykologer. Som hjälper.
Landstingsställe.
Ja. Hjälper barnen att, med hjälpmedel till exempel. Mm. För att kunna klara av vardagen.
Har man någon slags kontaktperson där? Eller ringer? Alltså, hur funkar det när man
är inne? Man knyts till ett team av alla de här
just det.
Insatserna.
Och du tycker att det finns hjälp att få där om man
tar
kontakt?
Absolut.
Ja, vad bra. Mm. Bra. Och det är inte alls det värsta som kan hända det här, eller hur?
Nej.
För jag tror många är rädda innan.
Ja.
Du, som att...
Och jag har gråtit många gånger. Liksom.
Mm.
Det är en sorg. Mm. Man tänker på framtiden.
Mm. Vad tänker man mest på då? Vad är det som är det värsta liksom?
Kommer han kunna, för det första, just nu är det ju skolgången, kommer han klara att gå i en vanlig klass? Hur kommer andra barn att vara mot honom?
Mm, det där.
Sen tänker man ännu längre fram, kommer han att klara ett eget boende? Kommer han att få ett jobb? Kommer han att träffa någon?
Precis. Det där kommer ju verkligen när man har barn, man vill att man ska ha ett lyckligt bra liv. Och det där är jobbet när man, därför tror jag många blir så ledsna första gången att någon av deras barn är gay liksom.
Ja.
Men kommer de att få barn? Ja. Det är klart de kommer att få barn. Men
jag tror inte att det behöver vara något slutgiltigt. Men man måste gå igenom den sorgen att den planen jag hade eller det jag såg framför mig kommer kanske inte att bli. Men det kanske blir jättemycket bättre.
Ja, just det.
Men man måste få ges tid också att vara ledsen.
Jag kan just säga det. Det kanske kommer att gå bara
så. Det kommer vissa dagar.
Och så olika faser kan ju livet också.
När man ser någonting, såg någon film eller man såg, hörde någon kommentar så kan man fortfarande läsa.
Ja, det förstår jag. Mm. Jag minns när jag satt med min bebis och så hemma till min mamma. Hon var bara ett par månader sådär, och grät som ett jehu för att jag sa, jag vill inte att någon ska vara dum mot henne. Det är ju det värsta som kan hända, att någon ska vara dum mot en sån där unge. Liksom.
Mm.
Det är verkligen fruktansvärt. Mm. Och det är bara en av sakerna man kan vara ledsen över när man har barn. Jag förstår att man tänker mycket på det där. Och hur att man har den här bilden i huvudet hur det ska vara framöver. Mm. Och samtidigt vet man att man själv åkt på smällar som varit jättesmärtsamma och jättejobbiga. Mm. Som man överlevde och kom vidare på. Men de här barnen, man vill skydda dem så mycket. Inget ont får hända liksom. Det är därför man kommer över.
Ja.
Det kommer att hända saker.
Det kommer att hända saker och man tar det då.
Och vara där. Ja. Vilket man gör bara automatik.
Mm.
Ja, vi hoppas att det kan vara lite bra att lyssna på för någon kanske. Mm. Det här.
Ja.
Och så får de gärna höra av sig. Om det är någon som känner att de vill kommentera fråga någonting, så får de göra det då, på bloggen. Och så kan vi kanske svara på saker och ting. Det kan man jättegärna göra. Kanske ge ytterligare tips om vi kom på något.
Mm.
Mm. Tack för att du berättade. Tack Wenge för att du var här. Nu ska vi se om vi kan prata om en annan tema också här. Men det får vi lägga på en annan dag helt enkelt. Hej då!
Hej då.